Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Åh, vilket jobbigt ljud. Förlåt.
Vi är coolare än någonsin. Vi är snyggare än aldrig förr. Och vi är bättre än ni någonsin trodde två människor kunde bli.
Men kanske också mer korkade. För det är 38 grader varmt i rummet där jag sitter. Och jag har druckit ett glas vin.
Mm. Vilken härlig kombination. Jag tänker så här, om man sitter i ett sånt varmt rum, vet du, om man lägger in en så här fläskfilé i ugnen på 38 grader, till slut blir den ju liksom ätbar.
Exakt, det är som såna här långsamt bakade ägg. Ja. Du vet när det står så här ägg 60 grader på någon så här tjusig meny, då vet man att det är löst och äckligt, men fint.
Cirkulerat ägg, då ska det vara i 60 grader och åka runt, runt. Det är jag i en bubbelpool det.
Exakt. Jag skulle också kunna passa på att laga familjens middagar för veckan framöver här inne i det här rummet.
Jag kan bara skära loss en liten fin parmaskinka från ditt lår. Lite borst på blir det också. Åh, oh, gott, gotti, gotti.
Det är något som fastnar i tänderna.
Mm. Du, det börjar nästan närma sig slutet på sommaren. Eller är det bara jag som känner så? För att jag ska
Nej, alltså det gör inte
Nej, det gör inte det kanske. Ja.
Nej, men exakt. Men då får du tänka, då är det ju 2 veckor kvar.
Ja, men det är ju ingenting.
Nej, men du vet, grejen för grejen att jag har kört ett så här lite stopp-start-upplägg den här sommaren.
Hur menar du?
När man är frilans eller så bestämmer över sitt eget jobb, då kan man ju köra stopp-start-upplägget. Och som jag tycker är rätt bra, för då kör man alltså... Semester, jobb, semester, jobb.
Ja.
Så kan man hålla på så rätt länge.
Det kanske är bra, för att det som händer med mig, det här är min sommardramaturgi. För nu har jag haft 3 sådana här somrar. När jag har sjunkit ner i en parallellvärld, det känns lite som Stranger Things. Jag är liksom i upside down, fast jag är liksom inside out eller någonting. Ja, inside out säger jag Fanny. För att jag åker till min sommarstuga. Och precis när jag åker förbi en bondgård som ligger här uppe, då bara switchar det till någonting. Då ser jag framför mig och liksom bara bing. Och sen blir det så här så otroligt långsamt allting. Hela min hjärna, hela min kropp och allt är så här, nej men vi kan gå, allt är så här litet och gulligt. Och alla känslor bara, de kommer och jag ser ett löv och blir, det är så mycket känslor så att ja, det är så härligt att vara där.
Jag ser ett löv, det är så mycket känslor.
Ja, vet, man kan betrakta ett löv och känna saker, förstår du? Så går jag väl inte runt, kanske fullt ut annars på samma sätt. Men nu, varenda liten krusning på sjön här nere, varenda liten fräken på mina barn, varenda liten mamaskan köttbulle vi äter eller bobglassaft vi dricker är en känsla, är någonting så här vackert. Och det är så mycket känslor och det är så starkt på något så otroligt sätt, samtidigt som det är så fruktansvärt långt och jag känner mig, ja men jag är inside out världen och det är ju så behagligt alltså.
Och det switchar inte bort lika snabbt antar jag.
Nej, precis. Jag halkar ner i den här världen på ett litet kick alltså. Och sen när verkligheten börjar kalla, när man inser att så här, okej, nu är det snart 2 veckor tills jag måste tillbaka till Los Angeles, och jag säger måste för det känns verkligen så. Måste. Men sen när jag väl är där så brukar jag vara så här, nej men vad kul, då kan jag dricka kale smoothies och snickesnacka med fräsiga människor som har massor med spännande att se. Då älskar jag det. Men just nu känns det bara så här, som en stor ångestklump att jag ska åka härifrån. Från den här lilla puppan som jag är. Och sen så ska man börja tänka på jobb och bli lite smart. Och den så här kontrasten.
Men då måste jag fråga, för jag tycker att det som jag tycker är jobbigt på semestern, alltså om man har en lite längre ihållande, jag hade 2 veckor nu min senaste stoppstart, nu går jag snart in igen ja, en dryg vecka igen. Och särskilt vet, när barnen precis har slutat skolan eller du vet sådana saker, att man ska anpassa sig efter varandra innan man har kommit in i semesterlunken. Nu kanske du kommer in i den direkt bara Nej. För att du åker förbi det där trädet och sen så är du där.
Ja, men jag tycker är där, att det kan... men barnen är ju inte riktigt där alltid. De är ju sig själva.
Nej,
de...
men för det tycker jag är det värsta med hela ledighetsprylen, att man måste, att alla måste så här kalibrera om sig till hur man ska ställa, och sen precis, och det tar typ en vecka och sen är man sen bara mysigt allting, typ i alla fall
mysigt, halvmysigt.
Nej, men det är mysigt, men det är, första veckan kan vara ganska mycket frustrationer för att förväntningar och skit liksom. Ja, det låter ju som att du slipper det, men det kanske du har.
Nej, men det gör jag ju förstås inte. Herregud, det är ju inte, det är verkligen inte full harmoni som råder här. Men det är väldigt småskaligt.
Det är inte glatt att vara blankens.
Nej, jo, men det är det. Men det är väldigt småskaligt allting. Det handlar väldigt mycket om dagens glass och dagen sådär. Och så har vi väldigt lite så här. Du vet, man tittar på sommarlov, man spelar schack, vi går ner och badar, vi går hem och dricker saft och äter bullar. Och så gör man något annat. Och så kommer någon kompis förbi som är i krokarna. Och så
det låter som ett svenskt sommarliv som du har sett ut sedan typ 40-talet.
Jo, men kanske. Och jag har aldrig verkligen inte romantiserat det, tvärtom. Jag är alltid personen som har bara ledighet. Den proppar man resor från början till slut. I år ställer jag ju till och med in en planerad resa för jag inte klarar att slita mig från det här. Så det är liksom en helt ny
grej. Men när reser du egentligen någonstans? Alltså på,
på riktigt.
Nej, men om man säger, alltså, för du har ju rätt många små weekendresor och sådär. Men när reste du till en ny plats senast?
Ja, men det var väl när vi var i Belize då förra året kanske. Ja, det var när vi var i Belize. Sen åker vi ju liksom till Sverige, för det finns ju också, för oss som inte bor i Sverige, finns det ju väldigt mycket förväntningar från släkt och vänner att man ska ses. Och det fattar jag, och det vill jag också göra, och jag vill det för barnens skull och sådär. Så det får ju...
Men allra mest vill vara i torpet.
Ja. Det är inget torp, det är en jättefin
stuga.
Ja. Stuga. Den är helt hopplös, jag förstår. Det är som att jag blivit kär i den så fulaste valpen i kullen typ. Och jag bara ska ha den.
Den är väl jättemysig.
Ja, men den är inte vacker. Kanske inte bara jag som har den här dramaturgin på sommaren. Men jag tänker att ditt upplägg är väl... Men jag kan ju inte påstå att du var jättebra på att så här kliva upp. Du var ju inte smartare än vad jag var när vi sågs i veckan. På ditt stopp,
nej,
start.
Nej, verkligen inte. Jag verkligen helt, inte.
Vi skulle försöka jobba i veckan. Och det var liksom, ja, det var som att någon hade helt klister på insidan av oss. Eller sirap.
Ja, men jag vet. Men det är också det att när man ska tänka kreativt. För sen, idag har jag suttit med mer alltså, mekaniska saker. Och så här, du vet, så här, fylla i prylar och sånt. Ja. Och det har det känts som att det har gått lättare. Mm. Att det är det kreativa när man ska lösa, så här, komma på saker och bara hitta på. Nej. Och så 35 grader på det.
Nej, men det är ju lite svårt. Alltså det, så är det. Och, men det kanske också, jag brukar alltid vara så här, fast jag har väl kanske lärt mig nu, jag hoppas att inte det kommer brytas i år, men att man är så här på sommaren så här, hur ska jag någonsin kunna komma på något smart och intressant och bra någonsin. Alltså hur ska jag kunna vara kreativ någonsin igen? För att man är så här, jag kan ju bara liksom äta filmjölk och bada och så. Det är allt jag klarar av. Och sen så tror man att man är helt, har blivit helt jävla urblåst i hjärnan. Men sen när man sätter igång, då bara visar det sig att det är jävlar vad det har legat och grott grejer som bara skjuter ur en sen. Någon
vecka. Men vet du vad som är orättvist där? Mm. För att jag är precis tvärtom. Mm. För att jag kan då sitta och ha så här storhetsvansinne snarare på sommaren och bara, otroligt vilka bra grejer jag kommer att komma på nu när det ska börja jobba igen. Mm. Och att man har en kärna till någonting som är bara så här, det är just det, det är lösningen till allt. Och sen när jag väl ska dra igång bara, fast det här var lite svårare än vad jag hade tänkt det.
Jaha, men för att du annars tänkte att du kanske jobbar med din vanliga strategi som är att du har en skitbra idé, skriver inte ner den, glömmer av den.
Så kan det också vara.
Det är lite ditt sätt att...
Jag har så många bra sätt att vara stoppstart och geni och idiot samtidigt. Det är min speciella talang.
Det är din upside down. Bara.
Och jag har känt mig så korkad förresten hela sommaren, om vi ska vara ärliga. Så att... Nej, men för att jag... hängde med några kompisar, väldigt smarta typer som jobbar med sånt här som jag inte kan någonting om. Det är politik och det är världs... Om, alltså, ja, det är sån...
Världsgrejer.
Ja, det är världsgrejer, omvärldsbevakning. Ja, men sånt där. Och sen så... Jo, men då satt man där och scrollade lite Instagram. Och så var det någon som sa, då, riktat till mig, något om de här brittiska prinsessorna som tydligen var på någon tennis... Alltså på Wimbledon, typ.
Ja, just det. Kate och Meghan.
Det vill säga, som om jag skulle vara intresserad av de brittiska prinsessorna.
Nu klickar hon till där borta, Svanberg. För nu var det något på hennes... I hennes horisont.
Exakt. Att nu var det något på för en nivå för henne. Så kändes det när jag fick den kommentaren. Det var hemskt. Då kände jag måste... Alltså jag tror inte personen menade det på det sättet.
Nej.
För han är väldigt tennisintresserad. Så det var nog mest sådär. Men jag såg det som att... aj.
Aj.
Du vet.
Nu blev det... Det är ungefär som att man... Som när man var liten och man blev så fruktansvärt förolämpad. När man liksom blev pratad över huvudet på med saker som man fattade och tyckte var så här, man kunde vara med i, men det var ingen som ens tänkte tanken att man skulle få vara, utan man blev, folk frågade en saker över huvudet liksom. Jag tänker så här, att tricket för att ta sig tillbaks till verkligheten, eller vad man ska säga.
Ja.
Det måste väl vara att hitta, plantera små grejer där på andra sidan jobbstart och skolstart som känns kul. Eller kul, men som känns så här, det kan
motiverande.
Ju, motiverande, ja, precis.
Ja. Men alltså, jag tycker ju att det är kul. Jag tycker bara, alltså, jag tror att för min del så handlar det så mycket om att jag vet att jag ska tillbaka in i ledigheten.
Ja.
Att jobbet är en, alltså, bara några dagar.
Ja.
Och sen ska man tillbaka in i det andra.
Ja.
Alltså, för jag kan se fram emot redan nu, alltså det är ett skolstart och att man ska sätta igång på riktigt.
Ja.
Det är inte det att jag går och så här fasar för att det ska hända,
nej,
utan jag
inte,
tycker ju
nej.
Om det.
Ja, men det är ju, men... precis, jag tycker också att det ska bli här. Alltså, det är ju alltid den där, du vet, skönt att komma tillbaka till rutinerna, men det är ju faktiskt det. Det är liksom skönt att bara halka tillbaks och sådär, för att man blir lite en annan person på sommaren. Alltså inuti blir man det. Jag vet inte riktigt vad det är, men det är för mig är i alla fall ett sånt totalt känslokaos överallt. Oftast med så här, man är så otroligt tacksam över, ja, men du får de här små stunderna och att man badar ihop och att man plockar jordgubbar ihop och alltså det lilla som man gör och som känns ju jäkla härligt och fint, och tiden man har, att man läser böcker ihop på kvällarna. Allt det är så otroligt värdefullt på något sätt, och man bara känner så mycket, och sen inte ska man tillbaka till en värld där man stänger av sig själv lite mer, vilket är ganska skönt, för det blir så mycket emotions att hantera hela tiden för mig.
Men kan du, alltså, kan du på något sätt snarare få in mer av det du har på sommaren på...
Gud, jag skulle inte orka med
till
det
vardags.
Jag orkar inte med det.
Nej, men det, alltså, det kanske blir mindre jobbigt då. För det där kan inte jag känna igen alls faktiskt. Alltså förutom att det är kul att man hänger mer med barnen och sådär. Men, och inte har, måste gå upp på morgonen.
Nej, precis.
Men jag har ju inte sådär att jag liksom bara tycker att allting
Nej,
blir starka känslor. Och att jag...
Men det är sånt för mig i stugan. Och jag kan, det är väl därför jag är liksom bara måste hit hela tiden. Jag kan inte förklara det. Och det
är ditt knark.
Ja. Det kan man väl säga då.
Det kan det få vara.
Det kan det få vara, men det är inte, det låter ju som att det är, men jag vet inte. Jag är liksom väldigt lycklig här, men också väldigt hudlös. Och det, jag skulle inte vilja vara här, stanna här året om så jämnt, för det är jag skulle inte kunna leva här. Jag skulle inte kunna, jag kan knappt åka och handla liksom. Allt är så här som att man går i någon, ja, i den här parallellvärlden där allt är lite så här långsamt och konstigt och overkligt och så. Men så jag vill liksom inte vara jämt, men det känns ändå fruktansvärt. Och varje sommar så har jag varit så här, skickat iväg familjen en dag innan, så jag är här något dygn själv på slutet och så här städar ihop och så. Då går jag här och lyssnar på LP-skivor och gråter som en bebis, alltså, för att jag ska åka. Och inte bara för det, men också för så här tider som har gått och sommaren, nu packar vi ihop sommaren och alla minnen och allt som har hänt och allt som har, så. Nu packar vi ner det i en liten ask och så dröjer det ett helt år till nästa gång.
Men det måste ju handla om att du bor så långt bort. Eller, alltså, det vore intressant om någon lyssnare kände igen sig det där, fast man bor, du vet, 3 timmar från landet. Om det är så.
Vadå 3 timmar från landet?
Alltså om man bor 3 timmars bilväg från sitt landställe.
Ja,
för dig är det ju liksom att byta världsdel, att byta livsstil totalt.
Precis, för det blir
medan jag tänker någon som kan gå på Lidl och handla gyoza liksom vilken dag i veckan som helst, även när man är på sitt vanliga hem.
Det är just det som är min så drömsommargrej. Lite roligare sommar.
Det kan det väl få vara.
Jag åker faktiskt på Coop och handlar falafel. Det är däremot min så här drömgrej att göra. Det älskar jag. De har en speciell falafel på min Coop som är så god.
Ja, den är god. Alltså Änglamark-falafeln.
Ja, det är det nog. Kanske någon libanesisk falafel. Ja, den är helt sjukt god.
Nej, men det lär ju finnas folk som blir lika sentimentala när de packar ihop sina sommarställen fast de bor, du vet, kan åka dit egentligen nästa helg.
Jo, precis. Men det är ju det ihållande. Ja, det är ju inte så att det är ju hela konceptet på något sätt som man packar ihop för den här gången. Så.
Vi hade ett sommarställe på Gotland för något sedan. Och tänkte ju liksom att ja, men när vi skulle åka därifrån på sommaren. Eller på slutet av sommaren då. Vi kommer ju snart tillbaka igen. Så att vi behöver inte riktigt städa eller fixa här. Utan vi kommer ju tillbaka.
Ja.
Och sen så blev det inte så.
Nej.
Utan du vet, hela vintern gick. Och sen hade vi insett att men nu måste vi ju sälja det här stället, för vi åker ju faktiskt inte dit. Och vi hade tänkt att vi skulle köpa ett litet nybyggt ställe som låg nära havet, som man inte hade något så underhåll. Och så köpte vi istället ett jättestort gammalt trähus som låg långt från havet. Och sen så flyttade vi även i Stockholm, så vi plötsligt hade 2 stycken trähus med fasader och rätt 100 år gamla och sådär. Och så bara, vi måste sälja. Och sen så hade jag några kompisar som skulle dit och titta på det. För de var intresserade av att köpa huset av oss.
Mm.
Och så kommer de dit och de bara, vi tror att ni har haft inbrott här. För att det var så rörigt.
Ja,
man hade så här 2 små barn. Så vi hade bara dragit därifrån. Plus att rören då under vintern såklart hade frusit.
Jaha. Lyckades ni sälja det sen då till slut? Eller var det
men till slut. Alltså vi hittade ju en jättebra säljare. Till det. Så att allting löste sig på absolut bästa sätt. Du vet när man känner att saker klaffar.
Ja.
Fast man inte vet det förrän i efterhand.
Nej.
Att det klaffade.
Jag tycker du borde sätta upp en liten oljemålning eller något av dem på väggen. För att de löste så mycket.
Jag har målat så många målningar av dessa otroliga personer.
Det borde man faktiskt göra överlag. Göra en oljemålning av sig själv. Och där man har en liten så här kravatt och en liten så här, du vet, en liten rush, push runt halsen och någon liten mors eller någonting. Bara en stor
fet. Man har sig själv plötsligt.
Jag tänkte bara att man skulle vara liksom lite så här, du vet, ha snitsat till sig på ett otroligt sätt för att nu ska det liksom målas tavla. Mors kanske var överdrivet, men jag kanske har lösa konferenser på mig.
Nej, men mors är väl supertjusigt.
Ja, men det är inget jag brukar kleta på när jag ska.
Nej.
Tänk om jag gjorde det och så bara en fet jävla oljemålning som man bara, bah! Och så hade man en liten sån här plakett under. Makarna Blankens 2018.
Och då ska väl Per vara med nu också?
Ja, jag kan inte bara.
Du sa av dig, av sig själv.
Nej, jag menade av oss som ett så här gammeldags liksom, par. Jag kanske ligger lite på en divan. Han står lite bredvid. Eller också så står han, ligger han på golvet och dammtorkar och jag. Vet inte, vad ska man göra om man skulle vara så typiskt nutiden, då skulle man sitta så här med någon telefon typ och ha på
ja,
sig.
Ja, varsin telefon, scrolla.
Lite chipsmage och
dålig hållning. Och scroll.
Jävla fet oljemålning man skulle, det skulle bli schimpanstuttarna över den lilla runda magen liksom. Jag har fått en otrolig mage i sommar. Den har verkligen vuxit. Men det gör inget.
Det är bara gratulera.
Ja, tack.
Betyder att de mått bra i stugan.
Ja, tydligen har mått väldigt bra. Men det har börjat med den otroligt jobbiga ovanan att jag smyger ner i sängen och ligger där och bara nom, 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 nom. Och har man väl tagit den idén till sig, då är det, då ska fan vilda hästar få en att liksom backa. Om man ser sig själv ligga i sängen och äta popcorn. Ja, titta, nu har jag sagt det, nu ser jag mig själv göra det. Då blir det jävligt svårt att inte göra det om cirka en timme eller två.
Men har du alltid varit en säng ätare istället för sängbätare?
Har du alltid varit en sängätare?
Ja, men har du alltid tyckt om att äta i sängen?
tyckt om. Det är inte att jag tycker om att äta i sängen, men jag tycker om att liksom slappa. Och ibland så är det ju gött att slappa med något götte till.
Soffan, jo, men jag gillar också att slappa, men jag ligger väldigt sällan i sängen.
Men vad sitter du vid köksbordet då med din lilla chipsgård?
Nej, soffan skulle jag säga.
Oh, nej, då
eller
jag
en fåtölj.
För då kan man liksom bara slafsa över schimpanstutarna åt andra hållet och somna när det är dags. Den här krumme kroppen som får liksom bara somna.
Full av chipssmulor.
Exakt.
Känslan av det är ju obehagligt.
Nej då.
När jag tänker på att...
Jo, det är ju lite obehagligt kanske, men man känner sig otroligt smutsig när man är så chipsflottig och man bara drar sig ner mellan smulorna. Alltså chips är faktiskt inte min största last i livet. Jag älskar popcorn väldigt mycket. Men har också gått väldigt mycket på så godis nu i sommar.
Det är för att du är i Sverige.
Ja.
Och vill ha svenskt lösgodis.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men vad har du annars haft? Har du haft några så här insikter? Har du varit med om något starkt? Har du liksom...
Jag har varit med om någonting väldigt
i din sommarkoma.
Starkt, ja, men jag har faktiskt några saker som jag har tänkt på att jag ska... Som jag har satt liksom en liten så här tag, hashtag sommaren 2018 på, som jag ska ta med mig liksom vidare i livet. Men mitt på sommarens krön så gick min mormor och dog. Och hon var 93 år, så det var ju ja, väntat. Det var till och med övertid kan man säga, för hon var väldigt dement och ja, men hon ville liksom inte mer. Och hon fick somna in en natt bara. Helt plötsligt, de var där och gjorde ronden, eller vad det heter, klockan 1. Då var allt fine. Klockan 5 då levde hon inte längre, så hon bara tog väl inte. Helt plötsligt så bara, nej, nu är det färdigt.
Men det är så man vill att det ska gå till.
Det är precis så man vill
att det ska gå hur till. Hur sorgligt ändå är. Men...
Nej, men det är ju oundvikligt och det kan inte bli fridfullare eller mindre skräckinjagande än så. Det kan inte bli bättre. Man sover och sen bara, nej. Jo, det var det klart. Bara en liten tutt. Och min mormor, hon har varit dement ganska länge och så. Så på ett sätt har man ju har hon inte varit... henne har man inte träffat på rätt ingen då, även om hon i kropp, så att säga, har varit där. Så det blev ju... Man kan ju inte liksom ta farväl av en dement person som liksom försvinner. Det blir, så det blev ändå nu, även om det verkligen var... Jag menar... Ja. Ja, det var skönt på något sätt.
Mm.
Så var det ju ändå...
Jag fattar. Alltså det är klart att det är sorgligt och klart man inte kan säga något annat än det, men jag förstår ändå att det kan finnas ett, ja, en viss lättnad i det.
Ja.
Att man vet att vad sorg gick till, att hon inte trillade.
Nej,
eller du vet,
eller fick
att det inte hände. Det finns så mycket som kan hända med.
Nej, men döden kan ju ta
vem som helst, men dementa
och,
liksom.
Ja, krypa upp, precis. Men hon det kunde liksom inte bli bättre, men och det här var, vi var i Köpenhamn och mamma ringde på morgonen och berättade det här och jag liksom sa förstås att jag skulle åka hem, men då tyckte både hon och min syster att det inte behövdes. Vi ses om 2 dagar istället, så kan vi börja liksom ta tag i det här med begravning och allt runt omkring det då.
Mm.
Och sen var vi i Köpenhamn och jag hade en så otroligt härlig dag. Vi cyklade runt i Köpenhamn med familjen och vi hade verkligen toppenbra. Vi pratade så mycket om mormor. Och vi hade också gjort det bara någon dagen innan hade vi träffat min syrra och vi hade bodde på hotell ihop och så. Och då hade vi suttit och pratat så mycket om mormor. För att hon... och då sa min syras man så här, men ni pratar om henne som att hon inte lever längre. Och då bara, nej just det, men det gör hon ju faktiskt. Men sen... ja, sen dog hon liksom. Så att hon... jag vet inte.
Mm.
Men hon, min mormor var ju en... nu ska jag liksom inte... ni är inte jätte, ingen är väl speciellt intresserad av min döda mormor, men...
hon har ändå varit med en del i podden.
Hon har ju faktiskt varit med en del
genom
i podden.
Genom åren.
Ja, exakt. För hon var verkligen en karaktär. Och när jag har ju tänkt så mycket på henne nu då. Från den dagen i Köpenhamn hela tiden blir det ju på något sätt att man sörjer lite genom så här... för att man, det blir så tider som var, det kommer tillbaka. Så det hade, gjorde de ju inte för, jag menar, innan hon dog heller. Men det blir liksom att man verkligen tar in det i ett sånt här läge. Och då har jag tänkt så fruktansvärt mycket på henne. Och hon var ju en, alltså en otrolig karaktär. Dels så hatade hon ju män alltså. Alltså man kan säga att hon var väldigt, väldigt i tiden. Men det fanns liksom ingen tid för henne då. Alltså, jag menar inte att det är i tiden. Och,
man fick inte hata män
man
på
fick inte. Nu är det ändå ganska liksom... jag menar, kritiken mot män och mäns beteende är ju... ja, den lever och frodas. Liksom. Mm. Män får verkligen veta att de lever. Ja, men i alla fall, och min mamma har alltid hatat män och varit så här, men inte liksom varit, haft ordförrådet kanske, eller liksom varit, nej, hon har inte kunnat prata om det.
Det har inte varit läge för det.
Det har inte varit läge för det. Men hon har alltid sagt, ursla helare om så här, så fort liksom någon har varit så här, du vet, ja, men någon jävla killgissar kåpig manspreader typ, så har hon liksom bara för sig själv sagt ursla hela, lite oklart vad det betyder, men jag gissar att vi är usla herrar typ, eller någonting, eller herdar kanske, ursla herdar, jag kan inte oklart vad det betyder, någon som är jättebra på ska kanske fatta, men det var i alla fall någon, det var något sätt att säga usla, du förstår, ja, ursla herdar. Hon var också otroligt självständig person. Alltså hon fixade och donade och bad aldrig om hjälp. Och det ser jag inte, jag menar, det ska man ju kunna få göra, be om hjälp. Men hon, du vet, hon var så otroligt onidig med någon. Hon, du vet, bodde i ett stort hus och fixade och donade med det här huset. Och tapetserade och skruvade och byggde och snickrade. Och hade sina små knep för att hålla ursla helar borta. Hon ställde ut så här stora träskor på trappan för att ingen skulle komma och ta sig in och liksom våldföra sig på henne. Hon satte upp så här skyltar med stora schäfrar på som skulle skrämma bort ursla herdarna och sånt där. Och sen hade hon ju en rad övriga otroliga sägningar. Och den här ursla herdar, jag tycker att hon hade några stycken som verkligen ringer in. Jag måste ju börja jobba på mina egna, för jag kan inte bara ta hennes rakt av. Jag måste ha några egna, men jag tänker att
jag tycker att du får ta hennes. Att de går i arv.
Jo, precis.
Vem bryr sig om det? Det är ju fint ju.
Ja.
Alltså de betyder ju något. Däremot det är lite konstigt om du pratar så här vanlig typ stockholmska eller du vet.
Och så kommer du ursla herda.
Svenska och sen bara ursla herda.
Ja.
Det är lite konstigt.
Ja, precis.
Men herregud, det är konstigare saker har hänt med svenska språket.
Hon hade ju också säkersa. Det var ju liksom hennes... ja. Klassiska, när hon liksom bara slängde på, hon bara slängde som en liten så här guldbiljett på en, när man typ hade varit på toan eller något, och bara säker så. Alltså hon var så himla, hon var så, åh, säker så.
Peppande.
Va? Ja, det var bara, man fick en liten sån, bara, du vet, man bara hade ätit duktigt med tårta, säker så. Hon var så duktig. Ja, och sen så sa hon också, tjocka padda alltid, någon, du vet, man, den har vi väl också pratat om en gång.
Ja, det har vi pratat om.
Tjocka paddan och hon, ja men du vet, om man skulle resa sig upp från soffan och vara lite baktung, eller om man skulle
så, här... så som man känner sig när man har ätit chips i sängen kanske.
Exakt. Jo, men om man har, när man är liksom lite så här, när man är lite ovärdig, då kom det alltid så här, tjocka paddan.
Chips i sängen.
Ja. Ja, men det är kanske mer än när jag ska resa mig upp från tjocka från sängen och liksom får så här, ta sats för att komma upp, för att jag känner mig så himla liksom tjocka paddig. Ja, det var en tjocka padda som kom. Och sen sa hon alltid också, vilket kalas. Jag tänker, alla de här fyra är fantastiskt bra med. Så då har man en ursla herda som man kan slänga till så här patriarkatet titt som tätt. Man kan ta säkersa när man behöver peppa på någon lite. Man kan ta tjocka padda när man känner att man själv behöver fan skärp dig nu liksom. Och då menar jag inte chipsätande, utan man kan ju säga det om man är så här.
Ja, men så, som semesterhjärnan, då är man ju tjocka padda.
Ja, då är man tjocka paddan hela sommaren. Ja. Ja. Exakt. Nu får liksom tjocka paddan ta och liksom bara skärpa till sig lite. När man liksom inte riktigt gör sitt bästa, då är man fan tjocka padda. Och då behöver inte, jag tror inte hon menade egentligen att hon var så här fruktansvärt tjock. Jag vet, det var nog mer bara att hon kände sig som en tjock.
Nej, det handlar inte om någon så här vikt alltså grej egentligen, utan det är mer bara en känsla.
Och sen det här, vilket kalas, det sa hon också alltid, du vet, man bjöd henne på liksom en torr gammal skorpa. Hon bara, vilket kalas! Det var standardkommentaren när det var så här. När man hade fått något bara, så var det vilket kalas. 100% kalas. Det var liksom hennes sätt. Istället för att komma med en jävla så här bukett när man blev bjuden på hem till någon, så var det mycket bara vilket slänga sig med vilket kalas och alla. Så man kände så här, gud, hon känner verkligen att det här är att vi har, hon känner verkligen att vi har ansänkt oss. Kul. Alla de fyra tycker jag är liksom, ja, man behöver inte så mycket mer egentligen. Man kan ju fatta att de gick på repeat och såna.
Men det är också så där, man skulle vilja bli ihågkommen, att man hade någonting att komma med, så det fanns någonting som folk ändå kunde dra vidare till sina barn.
Ja, precis.
Jag läste precis en intervju, lite grann apropå det här, men inte riktigt kanske, men Michelle Williams, som tydligen gick till Sia.
Det är min favorit Oscars outfit, och din också.
Ja, Michelle menar du?
Ja, Michelle Williams. Oscarsgalan var typ 2009.
Verkligen.
På
den gula klänningen.
Rött läppstift. Oh. Otroligt fint.
Så snyggt. Men i alla fall, hon har tydligen gift om sig. Hon har alltid varit otroligt privat med sitt privatliv.
Ja.
Sådär. Vet du, inte sagt
integritet.
Någonting. Och nu har hon tydligen talat ut om det. Att, ja, men nu har jag gjort det. Men då har hon så himla fin... Alltså något som jag verkligen kan älska henne ännu mer för. För att hon är så här... Ja, men för att hennes man då har ju tydligen också någon... Han är också änkeman.
Men ursäkta, de var väl ändå frånskilda när han dog, Heath Ledger?
Var de det? Tror jag. Det var de kanske.
Ja,
i alla fall. Ja, men hon har ju ändå fått så här... Hon har ju fått vara den som sörjer honom hela tiden.
Det är hennes dotters pappa och så vidare. Mm.
Ja. Men att hon nu säger någonting om det hela är för att hon tänker att... Ja, men det finns andra som har varit i den här situationen och som sörjer. Och även då för hennes mans... Alltså ur hans situation, hans... förra fru gick bort i cancer.
Mm.
Att hon väljer att prata om det för att, ja, men kanske hjälper det någon,
ja,
att känna att, vet, och då är jag så här,
trösterik.
Gud, liksom. Så fint.
Ja.
Att hon är egentligen inte en sån person.
Nej.
Men hon offrar sig för att kanske mår någon lite bättre av att jag säger någonting om min kamp.
Ja.
Det är så fint.
Det är verkligen fint.
Jag vet inte riktigt nu vad det där hade att göra med din mormor. Men det är döden och livet och mänskliga relationer.
Ja. Det är så viktigt, tror jag, att man... Jag hade så svårt att gråta först när mormor dog. Det var så komplicerat för att hon har varit liksom borta så länge på ett sätt.
Men ja, men jag tycker inte alltid att man kan inte alltid...
Nej, man måste
göra
inte
det.
Nej,
heller.
Nej. Jag kände ingen press på att jag skulle gråta alls. Det var inte så jag menar, men jag menar att det var svårt och så här... Ibland är ju sorgen så... Den är linjävel, alltså man vet liksom inte hur den ska se ut eller när den ska dyka upp, och sen när det är lugnt och helt plötsligt så tjockar, smäller den till igen och liksom, jaha, nu blir det jättejobbigt helt plötsligt bara för att jag såg en färg som påminner om mormors gamla, eller du vet, sådär.
Mm. Nej, men jag vet, alltså jag tycker att det är svinsvårt, plus det här, för att jag minns när min farmor gick bort, hon var den sista av mina äldre släktingar som försvann.
Dog hon före din pappa?
Nej, hon dog efter honom.
Stark.
Sorgligt.
Ja.
Men alltså, kanske bara något år efter. Eller så. Det sjuka var att sen var hennes begravning samma dag som jag var bjuden på en så här stor fest.
Mm.
Och då valde jag ändå, alltså, efter samråd med min mamma att gå på den här stora festen. För att man måste alltid välja livet före döden.
Mm.
Och det kan jag fortfarande tycka så här, att det var konstigt. Men samtidigt kan jag tycka att det är rätt. Förstår du vad jag menar?
Ja, men inget är väl fel.
Fast det är väl...
Kan man väl... Alltså, var det, känd, var det det du ville, så var det väl så.
Jag vet inte vem som hade blivit gladare av att jag hade gått
Nej. På
begravning. Nej, jag vet inte. Det är svårt. Det är klart att jag har skuldkänsla för det nu eftersom jag tar upp det, tänker jag.
Ja,
men samtidigt, vad är det jag har skuldkänsla för?
Nej, men...
Ja. Nej. Nej, men det är ju komplicerat.
Ja, det är komplicerat. Du hade kanske gått idag. Idag hade du ju säkert, men det var väl då bara att du hade något annat som du...
Nej, det är inte säkert att jag har gått idag heller.
Nej.
För att jag är fortfarande så... Alltså, då menar jag att jag inte har sörjt henne, för det har jag ju verkligen gjort. Och jag var ju liksom... Jag hälsade på henne, hon bodde i Karlskoga, och jag hälsade på henne på hemmet där hon satt, och jag var ju med och rensade ut i hennes lägenhet i någon helg och sånt där. Så att det var ju inte så att jag bara sket i det.
Nej. Nej, men då behövde väl inte du den biten för att... Du kändes väl inte just... Nej. Den biten viktig för dig? Jag kan vara lite avundsjuk då, för min mamma och min syster åkte till rummet där min mormor dog då. Mm. Och då låg mormor där inne, och hade hon satt på henne de här kläderna som min mamma hade bestämt henne. Så hon älskade att dansa, min mormor, så hon var alltid ute på dans. Men också hade hon satt på hennes finaste så här, dansstass. Och lagt en liten bukett till henne, så låg hon där inne. Och då när de kom in så var ju det förstås bara, oh herregud, där ligger min mamma stendöd, förstås, första reaktionen. Men sen stannade de där ett par timmar och var med henne och satt bredvid henne och liksom pratade om henne och så. Och till slut så hade det blivit, du vet, helt så här normalt. Så normalt som det kanske borde vara. Jag kanske känner mig faktiskt lite avundsjuk på. Och lite så här, för jag åkte ju då inte hem, utan jag var kvar i Köpenhamn på semestern där. Att jag hade så gärna velat dela den stunden och få... Jag vet inte, få...
Ja, men jag tycker att det är, för det är ju en så tydlig känsla av att personen inte är kvar i kroppen. Och det kanske i och för sig hon inte hade varit då på länge, eftersom hon har varit dement.
Nej, fast ändå, det är ju skillnad på att man är liksom dement och gammal som fan, men vid liv. Alltså,
jag menar, men det minns jag det sjuka med när min pappa dog. För att jag var ju där dagen innan, och sen var jag där när han låg och var död.
Ja.
Och det var så här, dels så märker man, han är inte här. Nej. Det är inte han.
Nej.
Och samtidigt som man bara, vänta, jag tror att han lever. Du vet, att det är fast man vet att han inte gör så. Jag tycker ändå att han känns lite varm. Jättekonstigt hur han håller på.
Men man vill väl på något sätt. Nej, men det är ju superkomplext och konstigt att döda, men ändå inte. Det är ju liksom, det finns inga gråzoner liksom. Alltså känslomässigt finns det miljoner gråzoner, men döden är ju så den är ju definitiv. Inte halvdö. Eller ja, det kan man väl också vara kanske. Men jag menar, det är att leva med.
Det känns som snillen som spekulerar om döden.
Nu är vi igång igen.
Ja, nu är vi igång.
På onsdag är en begravning för mormor. Och då ska mina barn sjunga min finaste, finaste, finaste psalm.
Gud, hur mycket kommer du gråta då?
Som jag sjunger för dem varje dag. Ja, jag vet inte. Jag är kanske inte alls. Det är som sagt, det är klurigt. Det kanske blir helt så att man bara dong, stänger av. Jo, men jag skulle säga att helt plötsligt jag började gråta. Proppen lossnade. När vi åkte förbi mormors hus där hon har bott hela sitt liv då, innan hon blev. Och så såg jag att det var så vanskött, hennes hus. Och hon hade, du vet, hela sin barndom där. Och varenda liten sten i den trädgården var, du vet.
Är det någon annan som bor där nu? Eller?
Jo, men de sålde huset och sen så bor någon som bara skiter i det där huset. Det är liksom allting på till kvart och färg och flaga. Det var bara hemskt. Och då bara... Då kom gråten. Ja, så man vet aldrig, helt plötsligt. Så kanske att det här begravningen kanske
är. Det är det huset du kommer köpa tillbaka sen.
Det var vad Bonnie sa. En dag ska vi köpa det huset och ska vi bara ha som släkthus. Men jag tror inte det. Det är inte någon herrgård precis. Eller? Kanske man kan göra. Jag vet inte vad jag skulle göra med det huset. Men mycket minnen.
Bara ha det. Bara äga. Äga grejer.
Ja. Ja. Vem vet, kanske
fastighetsmagnat på slätta.
Men i alla fall så tänker jag att det blir hashtag 2018 och ta med mig lite av mormors sägningar. Och liksom sätta sin så här, signaturgrej på saker och ting. Det är rätt mäktigt ändå, för då blir man ju inte bortglömd liksom. Jag kan så otroligt kristallklart peka ut exakt hur mormor var. Hon var liksom sån. För det var så tydligt.
Det är intressant. Men tror du att hon skulle hålla med om det?
Nej, säkert inte.
Eller så här, om du skulle säga det så här. Så här var mormor. Då skulle din mamma då säga, ja, precis så.
Ja.
Eller skulle hon säga, nej, hon var så här.
Nej, jag tror vi har exakt samma. Hon var liksom en rutinmänniska. Det var samma saker jämt. Liksom. Både det hon, liksom hennes tankar och hennes prat och hennes åsikter och hennes maträtter och hennes känslor. Det var liksom väldigt, väldigt tydligt på något vis. Sen kanske rymdes mer där inne som vi aldrig kommer få veta. För hon var ju, det tror jag absolut att gjorde. För det finns ju säkert massor med anledningen till att hon var en kvinna som hatar män. Liksom. Alltså hon gick inte ut över män. För hon var ju liksom artig och trevlig och skrattade liksom med glimten i ögat. Men nej, hon hade en litet inte på den här asen. Alltså.
Fint, ja. I alla fall.
Ja, på något sätt är det fint hur... Ja, men man kan se de här dragen hon har också i mina barn. Så här, du vet, det är fint liksom. Det är fint, men det är ju sorgligt och fint på samma gång.
Ja, men du, då ser vi det här som ett... Nu är podden tillbaka. Nu ska vi försöka jobba ihop våra hjärnor.
Ja, precis.
Upp våra hjärnor.
Men jag tycker också att du ska tipsa om lite för de som, alla oss som har lite semester kvar. Så skulle vi gärna vilja ha lite bra... Någon, en eller ett par bra titta på tips. Och kanske någon bok.
Mm. Ja, men då måste vi först ta den här Nanette som vi just pratade om.
Ja.
Som alltså är en stand-up-show som är ord som jag annars flyr ifrån.
Ja.
För att jag tycker det är tråkigt.
Ja.
När man ser det på tv i alla fall. Men det var en tasmansk, alltså hon är från Tasmanien. Komiker som heter Hannah Gadsby som har gjort en stand-up-show som heter Nanette som finns på Netflix nu. Och som egentligen då skulle vara hennes avsked till dåpkomedivärlden.
Ja.
Men den har ju blivit så sjukt hyllad och liksom sedd av hela världen nu att ja, nu kan hon ju inte sluta längre. Men den är så himla bra för att den är ju inte vanlig stand-up. Alltså det börjar som vanlig stand-up och sen så blir det någonting helt annat. Och man gråter och man skrattar.
Jag tänker, jag har inte sett hela den här, men jag tänker för så här, typ amerikaner till exempel, så måste det ju vara de säger saker som vi kanske som i Sverige kanske ofta liksom pratar om på ett annat sätt, hur män är och alltså hur män tar plats på ett sätt som inte så här, men i USA har ju inte debatten liksom kommit dit, så för där måste ju verkligen vara så här, en person som säger allt det här som jag har liksom haft på känn, säger det rakt ut.
Nej, men det är också kul, alltså, för hon säger ju inte på, alltså hon, allt hon säger, alltså dels är hon så sjukt smart, men hon säger ju också saker på ett sätt som man så här, även om man har tänkt mycket på sånt så bara, kul, en ny vinkel, ett nytt sätt att säga det på. Och det är inte ofta det händer. Hon är så sjukt smart ju och sätter ihop olika det är en upplevelse.
Ja, men hon är heller inte så här aggressiv utan hon är bara väldigt saklig och bra.
Ja, och rolig och smart och har nya infallsvinklar. Och sen har jag också börjat kolla på Sharp Objects. Har du sett den?
Nej.
På HBO. Mm. Nej, det är ju, jag var ju helt besatt av Gillian Flynn. Du vet, och det är hon som skrev även Gone Girl.
Mm.
Och jag älskade den boken när den kom. Och sen så gillar vi även filmen. Men i alla fall, när jag hade läst Gone Girl så läste jag alla hennes andra böcker. Det är inte jättemånga, det är kanske tre till. Men och Sharp Objects är en av dem som kom alltså före Gone Girl. Och... den är nu på HBO. Amy Adams spelar huvudrollen.
Mm.
Jättebra också. Är också så här ny och i alltså regin eller vad man ska säga.
Ja,
den har ett nytt sätt att se ut.
Kul.
Det kan jag rekommendera.
Ja. Mm. Har du någon bok då?
Jag läste om Kerstin Ekman, Händelse i vatten. Det är min bästa den här sommaren. Har du läst den?
Nej.
Nej, måste du läsa. Otrolig bok.
Jasså.
Jag läste den för typ 20 år sedan och minns att jag tyckte den var så otroligt bra. Och när läste jag om den? Och den var fortfarande fantastisk.
Kul, jag har aldrig läst om en bok, tror jag inte.
Sen läste jag också Caroline Ringskog, Ferrada Nolis bok.
Gud vad alla ska vara tjafsa om att de har läst den. Alltså, det är ju fantastiskt, men jag menar, hur stor
alltså, jag känner henne. Jag måste säga, det är som brasklapp. Så att jag känner henne och jag tycker mycket om henne. Och jag tycker boken var jättebra. Men jag har ju precis läst Maken av Gun-Britt Sandström. Ja. Alltså i typ höstas. Den är ju väldigt lik den. Jag menar inte att det är någon fördel eller nackdel.
Mm.
Men den här Rich Boy utspelar sig ju även i nuet.
Mm.
Men den var också en, det tycker jag också var en upplevelse. Mm. Plus att det är ju... Jag skulle säga att se det omslaget på Instagram, det är som tidigare års... Du vet, sommarbilder när man ser fötter framför vatten.
Ja.
Fötter som sitter på en brygga eller fötter som sitter vid en pool eller fötter som sitter vid en strand.
Ja, och med det och sagt så menar jag inte att jag älskar ju. Det är ju fantastiskt om att hennes bok är så hyllad och populär och uppskattad. Men den har nästan blivit som en liten, som ett litet, vad heter det? Kutleri? Nej, vad heter det?
Kotteri. Jo, men det är ju lite det. Men alltså, det är klart att det blir det. För att, men det är ju ett väldigt snyggt omslag. Ja. Det är ju ett textilkonstverk, va?
Oj, oj, oj.
Så det är ju jättekul att det blir så.
Ja.
Men
ja, grattis, också läsvärd. Vi börjar det. Det är på den nivån jag fortfarande är. Nej, med mig. Jag klarar inte att läsa böcker än. Det blir för mycket för mig. Jo, jag har faktiskt läst Norwegian Wood och av den här...
Haruki Murakami.
Precis. Det här, den är, Norwegian Wood, är den här som du precis sa, Haruki Murakami. Jättedålig. Den är väldigt sävlig och fin, men jag blir så förtjust i böcker som är... Alltså när språket känns så här... mysigt. Och det här får man liksom får man hänga med i Japan på 60-talet. Och det är fint bara. Jag gillar det. Men det går långsamt framåt. Men det är inte bokens fel.
Ja. Nej, men det är kanske klassiker jag får vända mig till i sommar. Om jag ska läsa något mer bra. Jag ska börja läsa korsord. Jag ska köpa några korsordstidningar. Det är det jag ska ägna mig åt.
Bara sprätta igång hjärnan lite. Ja, det är bra.
Citrusfrukt på 6 bokstäver.
Citron.
Han tog det fint. Säker så.
Okej, nu ska jag tjocka paddan ner till stranden här och bada med sin lilla son.
Jag ska få titta. Jag är så lycklig för att jag har liksom nu en kväll som är helt ensam i min lägenhet.
Oj, det var spännande.
Folk är på ridläger, folk är på bio. Och jag ska nu äntligen få ge mig in i säsong 3 av Crazy Ex-Girlfriend.
Nej,
Grattis. Så mysigt. Jag har längtat efter den här stunden. Ja. Höjdpunkten på sommarlovet kanske.
Ja, åh vad mysigt. Ja, men då fick vi ett tips till det. Tack för det, Svanberg.
Ja, just vet du.
Ja.
Säker så.
Ja, säker så. Verkligen säker så. Ja, men vilket kalas det blev. Vi återkommer som vanligt på måndagar från och med nu. Ja.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.